Förord. Den här boken handlar om brott i vår tid, om vad människor i Sverige gör mot varandra. Under arbetet med brott i Sverige har jag besökt brottsplatser och bevittnat rättegångar. Jag har gått igenom drygt 7000 sidor förhörsprotokoll, förundersökningar, kriminaltekniska protokoll, utlåtanden från Statens kriminaltekniska laboratorium och andra institutioner och experter. Jag har studerat stämningsansökningar, domar och överklaganden, pratat med brottsoffer och deras föräldrar, intervjuat åklagare, rättsläkare, spanare, utredare, kriminaltekniker och andra poliser. Samtliga uppgifter kommer från intervjuer med de poliser och åklagare som utrett brotten, från vittnesmål, förundersökningsprotokoll och kriminalteknikernas beskrivningar av brottsplatser. Det har varit ett till stora delar tragiskt, skrämmande och delvis makabert arbete. Två frågor återkommer ofta. Hur tänkte han, hon eller dem? Och varför fanns det ingen plan B? Hur tänkte den norske rånaren när han på sitt hotellrum i Lycksele lämnade kvar detaljerade anteckningar om hur rånet skulle utföras? Vad var det som fick de unga pojkarna att besinningslöst misshandla två flickor och lämna dem att dö på en frusen grusväg på Hallandsåsen, bara för att komma åt deras bil för en åktur? Hur resonerade de två tonåringarna som, efter att ha misslyckats med sitt rån, stack sönder ögonen på en kinesisk restaurangägare och högg ihjäl hans fru, medan parets barn sov i ett rum bredvid? Tänkte de överhuvudtaget? Något de flesta gärningsmän som beskrivs i den här boken missade är att polisen oftast har flera fördelar jämfört med brottslingen efter ett brott. Tid och tekniska hjälpmedel. Gärningsmannen kan i efterhand ytterst sällan ändra på något för att dölja sina handlingar. Några försöker, men få lyckas. Inom polisen finns det grupper av olika experter, alltid redo att ge sig i kast med ett nytt fall med de resurser som behövs för att lösa det. Oavsett om det tar 3 veckor eller 3 år. I de flesta fall lyckas de. Följ med på en fascinerande resa genom några av de mest kända och ett par nästan okända brotten i modern tid. Möt människorna bakom dem och försök förstå varför. Kapitel 1. Helikopterrånet i Stockholm 2009. Var de 10 eller 20 männen som skulle utföra det största och mest spektakulära rånet i svensk historia? Och vilken roll hade gangsterkungen Milan Sevo i det hela? Sanningen får vi förmodligen aldrig veta, och 39 miljoner kronor är fortfarande spårlöst borta. Björn Johansson hade arbetat på G4S sedan 2009 och var placerad på den lokala larmcentralen på plan 3 i företagets värdedepå i Västberga utanför Stockholm. Strax efter 4:15 på morgonen den 23 september 2009 hade han precis avslutat ett telefonsamtal med polisen när han hörde ett ljud som växte sig allt starkare. När Björn och hans kollega vände blickarna mot monitorerna såg de att en helikopter höll på att landa på byggnadens tak. Johansson förstod att det knappast handlade om någon artighetsvisit, tryckte på larmknappen och ringde sedan till polisens länskommunikationscentral, LKC. Med blicken fastnaglad på monitorerna såg Björn hur två personer hoppade ut ur helikoptern och hur den ene började slå mot glaskupolen på taket, medan den andra lyfte ner stegar från helikoptern. Kort därefter hörde han flera kraftiga explosioner. Ett av de mest spektakulära rånen i svensk kriminalhistoria hade just påbörjats. Förberedelser i natten. När den vita Bell Jet Ranger 206-helikoptern landade på företagets tak klockan 05:18 var det resultatet av månader av minutiös planering. Men de sista praktiska förberedelserna hade påbörjats så sent som 36 minuter tidigare. Klockan var 04:42 när den 34-åriga Alexander Eriksson lyfte med den stulna jetrangen från en 10 kvadratmeter stor helikoptervagn som han baxat ut från hangaren vid Roslagens helikopterflyg i Norrtälje. En minut senare upptäcktes helikoptern av försvarets radar som följde den noggrant. 206an flög längs gamla Norrtäljevägen för att försvinna från radarskärmarna klockan 05.02 då den landade vid Stora Skuggan i Frescati. Exakt vad som hände här är oklart eftersom alla utom en av de åtalade nekar till att de har varit med vid rånet. Men sannolikt skulle Eriksson landa för att plocka upp de övriga rånarna och deras utrustning. Av sms som polisen har säkrat drar de också slutsatsen att männen hade med sig bensindunkar och att helikoptern snabbtankades i Stora Skuggan. Klockan 05.14 dök helikoptern åter upp på radarn och flög vidare mot Västberga för att landa på taket till G4S. Bombhot mot polisen. Samtidigt som rånarna flög mot sitt mål pågick en febril aktivitet vid polisens helikopterbas i Myttinge. Några män tog sig in på området och slog snabbt sönder larmdosan vid dörren med en yxa. Övervakningskamerorna dokumenterade hur en av dem placerade ut bombattrapper bestående av svarta lådor med blinkande ljusdioder vid de båda ingångarna till hangaren. Syftet var klart. När larmet gick och polisen skulle ta upp jakten på rånarnas helikopter med sina egna skulle polisens helikoptrar få flygförbud på grund av bomberna. Och taktiken fungerade som planerat. Anders Johansson och hans kollega hade under natten flugit ett par uppdrag och återvänt till basen vid 02.30. Efter att ha tankat helikoptern hade de åkt till sin förläggning ett par hundra meter från hangaren. När poliserna fick larmet vid 05.30 sprang de mot bilen och åkte till hangaren. Men när Anders Johansson skulle larma av såg han en svart låda med en blinkande röd lampa utanför dörren. Han förstod omedelbart att det kunde vara en bomb riktad mot honom och hans kollega. Att ta sig in i hangaren var omöjligt med tanke på riskerna. Men någon gång under sabotaget mot helikopterbasen hade rånarnas medhjälpare drabbats av panik. Ungefär samtidigt som rånet pågick i Västberga ringde ett vittne till brandkåren och sa att det brann i skogen vid Edslösa busshållplats, ungefär en kilometer från Myttinge. I brandresterna skulle polisen senare hitta ett yxhuvud, rånarluvor, cigarettändare, handskar och en plastdunk. Den tekniska undersökningen skulle visa att skadorna i polisens larmdosa stämde väl överens med yxans ägg. Vidare kunde man på handskarna och tändaren säkra DNA, som senare bands till en X. Här avidentifierad eftersom han friades av tingsrätten. Vi har överklagat hans dom till hovrätten eftersom vi anser att det finns tillräcklig bevisning, säger kammaråklagare Björn Frithjof, som tillsammans med kammaråklagare Leif Götz ledde förundersökningen. En fråga som polisen senare skulle ställa sig var om X varit ensam eller haft hjälp. Med ledning av listor från telefonoperatörerna kunde man se att åtminstone fyra av rånarnas alla mobiltelefoner befunnit sig på platsen vid tiden för sabotaget. Den misstänkte X hade problem med sin högerfot och skulle i förhören intyga att han brutit foten 2008, hade slarvat med rehabiliteringen och fick ont i foten så fort han belastade den. När polisen gick igenom filmerna från övervakningskamerorna i Myttinge tydde mycket på att den maskerade mannen som placerade ut bombattrapporna hade problem med sin högerfot. Filmen visades för Nerlyn Ramstrand, ortopedingenjör och lektor på Hälsohögskolan i Jönköping. Ramstrand tyckte sig se tecken i mannens rörelsemönster som bekräftade detta. Men när samma film visades för en annan ortopedingenjör sa denne att han inte kunde se någon asymmetri i X rörelsemönster. Trots DNA-kopplingen och haltandet skulle X komma att frikännas i tingsrätten. Medan X flydde från Myttinge jobbade hans kollegor flitigt nära värdedepån i Västberga. Men bara några minuter tidigare höll polisen på att sabotera deras planer. Kedjor och fotanglar. Strax före 16:30 på morgonen patrullerade poliserna Margareta Snis, Johan Öström och Emil Goff på E4:an i höjd med Västberga när de plötsligt såg två män som sprang över vägen. Poliserna stoppade männen klockan 04.28 identifierade de som F och G, här avidentifierade eftersom åtalet mot dem senare ogillades av tingsrätten. När poliserna visiterade männen hittade de kedjor och lås hos G. Poliserna tyckte att speciellt G verkade nervös. Han frågade flera gånger om det var någon som hade ringt till polisen beträffande dem. Polisen Emil Goff, som från början hade fattat beslutet att stoppa männen och kontrollera dem, tillkallade för säkerhets skull en hundpatrull. Kanske hade han på känn att de båda männen kastat något ifrån sig strax innan poliserna fick stopp på dem. När hundpatrullen kom startade en sökning som pågick i 10 minuter utan resultat. Emil Goff beslöt att männens kedjor skulle beslagtas och upprättade en promemoria. Låsen beslagtogs aldrig eftersom de inte bedömdes vara farliga föremål, berättar Björn Fritjof. Detta gjorde att vi inte kunde vara helt säkra på storleken för en jämförelse med de lås som hade använts för att låsa fast kedjorna med fotanglar. Och när det gällde själva kedjorna gick det inte heller att få ut något av en jämförelse eftersom flera olika typer hade använts. F och G hade naturligtvis en förklaring till varför de bar kedjor och lås i fickorna. En kompis till dem hade blivit misshandlad av ett gäng och i synnerhet av en speciell kille vid Fruängens tunnelbanestation tidigare på natten. Kompisen hade ringt till G och bett honom och F komma och prata med killen. F och G hade tagit med sig kedjorna och låsen och gett sig iväg. Kedjorna skulle de vira runt händerna och använda som knogjärn. Låsen skulle de ha för att kasta på motståndarna. Men när de väl kom fram till platsen hade de fått lägga benen på ryggen istället, eftersom motståndarna var alldeles för många. G ville inte uppge namnet på den kompis som hade blivit misshandlad. Inte heller hade han något att säga om gänget som hade slagit honom. Även om F och Gs beteende var märkligt kunde Goff inte göra mycket mer. Att bära omkring kedjor och hänglås med långa byglar i fickorna är inte olagligt. Poliserna avslutade kontrollen, lät männen gå och la märke till att de gick tillbaka samma väg som de kommit. Klockan var då 05.16. De båda männen begav sig snabbt till Elektravägen där de hade förberett sig för att spärra av 4 gator kring värdedepån. Allt för att hindra polisen från att komma fram och ingripa mot rånet. Avspärrningarna bestod av långa kedjor på vilka man hade svetsat fast fotanglar av armeringsjärn. Samtidigt som piloten förberedde sig för att landa helikoptern drogs en kedja ut och låstes fast över Karusellvägen. En annan placerades över Västberga gårdsväg nära polishuset. På Västberga allé gjordes 2 avspärrningar, båda med hjälp av kedjor som låstes fast med hänglås. Senare skulle ett vittne hitta en 50-kedja med fotanglar kastad på en gräsmatta 50 meter från Elektravägen. Tydligen hade rånarassistenterna haft för bråttom för att hinna sätta upp den. En av kedjorna på Västberga allé hittades senare i 3 delar. Kanske hade den blivit sönderkörd av en lastbil. Men 3 av de 5 kedjorna satt på plats när helikoptern närmade sig. För Alexander Eriksson gällde det nu att hålla tungan rätt i mun. Han hade visserligen mer än 300 flygtimmar bakom sig, men hade enligt egen utsago aldrig tidigare flugit i mörker. Detta motbevisades dock senare när man i rätten kunde visa att Alexander utfört mörkerflygning under en inspelning av tv-serien Farmen. Platsen han skulle landa på var 10,5 gånger 10,8 meter och 100 kvadratmeter kan tyckas stort jämfört med den 10 kvadratmeter stora helikoptervagnen vid Roslagsflyg. Men om en kastvind fick honom att tappa kontrollen och rotorn rörde vid något skulle helikoptern krascha. Med tanke på att de befann sig på toppen av ett 6 våningar högt hus skulle en olycka få förödande konsekvenser. Och även om allting gick bra hade de bråttom. Mycket bråttom. Snabbhet och precision. Så fort helikoptern landat hoppade 3 män ner på byggnadens tak. En av dem, den 30-årige Safa Kadum, rusade bort till en stor glaskupol och började slå sönder glaset med en slägga. Av de 10 män som senare skulle åtalas för rånet, eller medhjälp till det, var Kadun den enda som erkände, men först i tingsrätten. Under utredningen hade han nekat lika hårdnackat som de andra, men efter en övertygande teknisk bevisning valde han att erkänna. Han måste ha blivit övertygad om att han skulle bli fälld, vad han än sa, säger Björn Fritjof. Därför valde han att medge sin närvaro på värdedepån. Hade han inte gjort det kunde han inte heller ha anfört de förmildrande omständigheter han nu faktiskt gjorde, dock utan att bli trodd. Kadums blod hade hittats på en slägga på golvet, på en dörr, en öppnad postsäck och på stegen som rånarna hade använt för att ta sig ner från taket. På en karbinhake på ett rep kunde man säkra DNA från 2 personer, varav den ena var Kadum. Safa Kadum var ingen duvunge. Han hade tidigare suttit i fängelse för olika rån och bland annat varit inblandad i den uppmärksammade kuppen mot Nationalmuseum den 22 december 2000 när maskerade och beväpnade rånare försvann i båt. Med sig hade de 3 världsberömda konstverk. Rembrandts självporträtt, Renoirs konversation och Ung parisiska. Konstverken värderades till 370 miljoner kronor. Kadum dömdes för att ha hjälpt till att skaffa fram flyktbåten, vilket ansågs som medhjälp till grovt rån. Domen blev 2 års fängelse. Bara några månader efter att han frigivits deltog Kadum i ett nytt grovt rån. Nu mot en guldsmedsbutik på Biblioteksgatan i Stockholm. 4 maskerade rånare med verklighetstrogna vapenattrapper tvingade ner personalen på golvet och slog sönder skyltfönstret inifrån. Bytet värderades till 4 miljoner kronor. Några månader senare greps Kadum och 2 av hans kamrater misstänkta för förberedelse till grovt rån. Detta, tillsammans med hans inblandning i rånet i guldsmedsaffären, gav honom en dom på 4 års fängelse. Det var jag som slog sönder takfönstret, förklarade Safa när målet om helikopterrånet kom upp i tingsrätten. Åklagaren hade i sin plädering hävdat att det var Kadum som var rånaren med de vita skorna och som hade haft en kalasjnikov på ryggen. Kadum sa nu att vapnet hade varit obrukbart och att han hade haft det enbart för att poliserna skulle tro att han hade ett fungerande automatvapen. Senare skulle han också komma att presentera en förklaring till varför han deltagit i rånet. Kadum hävdade att han hade varit skyldig en annan man pengar sedan länge. Om han nu tog mannens plats vid genomförandet av rånet skulle skulden vara avskriven. Han hade gått med på uppgörelsen sedan han fått veta att värdedepån skulle vara obemannad vid tiden för rånet. En förklaring som tingsrätten valde att inte tro på. Kadums tidigare erfarenheter av grova rån låg honom i fatet, säger Björn Fritjof. Filmen från G4S visar också hur han med kalasjnikoven i skjutberedskap söker av området för att strax därefter hjälpa till med att lasta pengar. Medan helikoptern lyfte igen i gryningsljuset och cirklade ovanför byggnaden började de 3 rånarna att ta sig in i byggnaden. Enligt de uppgifter de fått skulle 100 miljoner kronor ligga och vänta på dem. Om det stämde skulle rånet bli det största i svensk historia. Panik bland personalen. Av de 26 G4S-anställda som den här natten befann sig i värdedepån jobbade 14 i ett uppräkningsrum på plan 6 med att räkna pengar. En av dem var Daniel Lövqvist som hade arbetat i företaget sedan 2002. När han först hörde det märkliga ljudet trodde han att det kom från lastbilar utanför. Tillsammans med kollegan Jenny Alto gick han ut för att ta reda på vad som stod på. Det var då explosionen kom. Lövqvist tittade ner i ljusgården och fick se 2 svartklädda personer med hjälmar. Han såg att de krossat glaset till glaskupolen på taket med hjälp av stegar tagit sig ner till plan 5 och sedan rest en stege mot plan 6. Han vände snabbt tillbaka till uppräkningsrummet och drog i polislarmet. Sedan ringde han den lokala larmcentralen i huset. Av gruppledaren fick han instruktioner om att han och resten av personalen först skulle säkra pengarna, Därefter ställa sig i rummets ena hörn så att de var väl synliga för kamerorna och vänta på att polisen kom. Löfqvist blev nervös. Han hade ingen utbildning för den här sortens situationer och tvivlade på att han skulle klara att ta ansvar för så många som 14 personer. Trots att människorna i uppläggningsrummet blev skrämda jobbade de snabbt. De säkrade pengarna genom att låsa in dem i gallerburar. Då kom den andra av de tre explosionerna, betydligt högre än den första. Stämningen i uppräkningsrummet förändrades snabbt. Några av de anställda började gråta och letade desperat fram fotografier av sina barn. Andra bröt ihop totalt. När den tredje, ännu kraftigare detonationen hördes, trängde rök in i rummet och handtaget på ståldörren till uppräkningsrummet kom flygande. Daniel Löfqvist förstod att de svävade i livsfara och bestämde snabbt att alla tillsammans skulle lämna rummet för att ta sig till valvet på plan 2. 30 sekunder efter att de flytt kom rånarna in i uppräkningsrummet, bröt upp gallerburarna med hjälp av vinkelkap och började omedelbart packa sedelbuntar i postsäckar. Löfqvist hade fortfarande inte fått klartecken från larmcentralen om att det var riskfritt att fly från avräkningsrummet och råddes att stanna kvar, säger Björn Fritjof. Tack vare hans förmåga att behålla lugnet och kylan lyckades han rädda personalen från konfrontation med rånarna, vilket kunde ha fått förödande konsekvenser. Fångade i slussen. Anna Soto hade påbörjat sitt arbetspass i valvet klockan 18.45 kvällen innan. Hon skulle bli avbytt 6:45 på morgonen och höll just på att förbereda för dagpasset. Hennes tre kollegor tittade upp när det plötsligt knackade på dörren. En röst berättade att en helikopter hade landat på taket och att beväpnade män var på väg ner till valvet. Samtidigt kom hennes kollega Kate Wikström gråtande tillbaka från lunchrummet. Hon berättade att taket i ljusgården hade rasat in och Anna förstod vad som var på gång. Hon kontaktade företagets larmcentral i Skövde som bekräftade att ett rån höll på att ske och gav henne instruktioner om att säkra de pengar som fanns i valvet. Anna blev skrämd samtidigt som hon fylldes av en känsla av overklighet. Kunde det verkligen vara sant att maskerade och beväpnade män var på väg till det valv hon befann sig i? De pengar som fanns i valvet förvarades i väskor och dessa flyttade hon nu snabbt till ett utrymme som det skulle vara omöjligt att ta sig in i. Anna och hennes kollegor hade aldrig hört ljuden från helikoptern, men de dova detonationerna som ökade i styrka kunde ingen av dem missta sig på. Strax efter den tredje explosionen såg hon hur arbetskamraterna från plan 6 kom springande in i slussen som skulle ta dem till valvet. När hon såg kollegorna tränga sig in i slussen blev hon stel av rädsla. Den var byggd för att ta en person i taget. Nu var de 14. Inne i slussen var det nu så trångt att ingen kunde röra sig. Daniel Löfqvist hade ingen täckning på sin mobil, men lyckades kommunicera med Anna Soto genom dörren. Anna förstod mycket väl desperationen hos de instängda kollegorna, men hade fått instruktioner om att inte släppa in dem i valvet, eftersom ingen visste var rånarna nu befann sig. Minuterna gick. För Daniel och hans kollegor förvandlades tiden till ett helvete. Det var trångt och varmt. Han undrade om luften skulle ta slut och än värre om rånarna skulle försöka spränga även slussen eftersom den ledde in till valvet. I så fall skulle ingen av dem överleva. Det var han säker på. När 40 minuter hade gått stod Anna Soto inte ut längre. Nyligen hade både hon och Daniel Löfqvist hört hur en vakt genom väggen påstått att allt var över och erbjudit sig att öppna dörren till slussen. Men ingen av dem vågade lita på vakten. Hur visste de att han inte hade ett av rånarnas automatvapen riktat mot huvudet? Anna fattade sitt beslut. Luften i slussen skulle ta slut och hennes arbetskamrater skulle dö. Hon drog i nödhandtaget och släppte in dem i valvet. Miljonerna försvinner. I larmcentralen på plan 3 följde Björn Johansson rånarnas förehavanden på monitorerna. Medan han själv stod i oavbruten kontakt med polisens länskommunikationscentral pratade hans tre kollegor med företagets central i Skövde och ansträngde sig för att memorera vad de såg på skärmarna framför sig. Rånarna hade sprängt sig hela vägen in i uppräkningsrummet och var fullt upptagna med att hissa upp säckar med rep. Allt medan Björn kunde höra hur helikoptern cirklade över värdedepån. De svartklädda männen verkade lugna, arbetade lugnt och metodiskt. Björn kunde se att en av dem hade ett automatvapen. När 7 eller 8 säckar hade hissats upp tog sig rånarna själva upp till taket och började gå mot helikoptern som nu hade landat igen. Björn Johansson noterade till sin förvåning att en av dem stannade upp, tvekade, som om han ville ta sig ner igen och hämta mer pengar. En säck till. Johansson kände att benen darrade när han såg hur helikoptern lyfte från taket och försvann. Med hjälp av kamerorna började han söka efter sina arbetskamrater i huset, rädd och orolig för vad som kunde ha hänt dem. I helikoptern kastade Alexander Eriksson en snabb blick på den handhållna GPSen och tog ut kursen. Han var ännu ovetande om att säckarna bakom honom innehöll 39 158 000 kronor. Rånarna hade hört att det skulle finnas 100 miljoner kronor eller mer hos G4S, säger kommissarie Bosse Norgren på Rikskriminalens IT-brottssektion, som kopplades in i utredningen på ett mycket tidigt stadium. Teoretiskt sett hade det varit möjligt eftersom värdedepåerna ofta förvarar så mycket pengar, men i praktiken hade det varit en omöjlighet för dem att få med sig så mycket. Allt talar dock för att det var tiden som var flaskhalsen, säger Björn Fritjof. När nästan 30 minuter gått sedan de landade på taket sänkte sig helikoptern ner och männen började ta sig upp. På filmen kan man se hur de febrilt försöker få ner så många sedlar som möjligt i de säckar de tagit med sig. De hann inte fylla alla utan lämnade flera, varav en bar spår efter Kadum. När helikoptern lyfte från taket på G4S låg en mängd föremål kvar på taket, bland annat 15 buntband. På ett av dessa skulle statens kriminaltekniska laboratorium hitta DNA som tillhörde Alexander Eriksson. Detta var en lyckträff för utredarna. Enligt SKL brukar man normalt sett inte kunna hitta DNA-spår på buntband, säger Björn Fritjof. Flykt med mellanlandningar. Polisen hade problem att komma fram till värdedepån. Flera vägar var blockerade av kedjorna med fotanglar och polisens helikoptrar i Myttinge hade fått flygförbud i samma sekund som man upptäckt sabotaget mot basen och de bombliknande lådorna med blinkande dioder. Allt gick enligt rånarnas plan. Alexander Eriksson flög nu söderut mot Botkyrka och landade helikoptern i en grusgrop i Norsborg, nära sjön Aspen. Hur många av rånarna som klev av lär vi aldrig säkert få veta. Inte heller om bytet lastades av där eller vid nästa landning. Men när Safa Kadum i tingsrätten erkände sin inblandning i rånet berättade han att han blivit avsläppt i en skog. Att han var den enda som blivit lämnad där och att han inte hade tagit något med sig från helikoptern. En bil hade hämtat honom och fört honom till den lägenhet där han tillsammans med andra män vistats några dygn före rånet. Helikoptern lyfte igen och flög nu mot Hässelby och Kananbadet. Vid 6-tiden på morgonen hade Nils Johansson och hans kompis begett sig till kanotklubben för att paddla kajak. När de kom nära Kananbadet såg de en helikopter som flög lågt och mycket nära skogen. När Nils och hans kamrat bar ner kajakerna till vattnet lade de märke till 2 båtar som kom österifrån, från Drottningholmshållet. De blev förvånade eftersom det aldrig brukade vara några båtar ute vid den tiden. De kunde inte se bort till Kananbadets brygga från den plats där de stod, men de hörde båtarna lägga till samtidigt som helikoptern hovrade ovanför. När de väl hade fått kajakerna i vattnet såg de hur båtarna gav sig av, den ena mot Stockholmshållet och den andra åt Södertälje till. Hade Safa Kadum ljugit? Var det i själva verket så att alla de 3 rånarna hade lämnat helikoptern när den landade i Norsborg? och att Alexander Eriksson från helikoptern dumpade säckarna med de 39 miljonerna till medhjälpare som sedan försvann i snabba motorbåtar. Vi är inte säkra på att helikoptern ens landade vid Kananbadet, säger Björn Frithiof. Rånarna kan ju ha slängt ner pengar och vapen från luften innan de flög vidare. Ett vittne som såg helikoptern senare, när den var på väg mot Skavlöten, hade uppfattat att flera mörkklädda personer rörde sig in i maskinen. Sedan helikoptern hade lyft från Hässelby landade den enligt försvarets radar i Skavlöten mellan Sollentuna och Täby klockan 06.15. Och det var nu Alexander Eriksson började begå en rad misstag. Bosse Norgren på IT-brottssektionen berättar. Han klantade sig, helt klart. När han hade gripits och vi kollade hans kreditkortstransaktioner visade det sig att han hade åkt taxi från McDonald's i Hägernäs som ligger relativt nära den plats där helikoptern landade. Ungefär en halvtimme efter att helikoptern landat. Övervakningsfilmen från McDonald's visade också att han lånade en telefon där för att ringa efter taxi. Om Eriksson hade betalat taxiresan med kontanter istället hade vi aldrig kunnat spåra resan och hitta filmen. Han glömde att vi nästan alltid är övervakade och filmade i det nya högteknologiska samhället. I den övergivna helikoptern hade polisen hittat en handhållen GPS som köpts på Teknikmagasinet i Huddinge den 25 augusti, en månad före rånet. Samma dag hade Alexander Eriksson för övrigt köpt två kontantkortstelefoner i Täby. Han förklarade senare att de köpts inför en resa till Malaysia och att han använt dem där. Eriksson skulle under förhören hävda att hans DNA på något sätt måste ha smittat från maskinens säte till GPSen. Helikoptern, som någon annan hade stulit för rånet, hade han flugit många gånger under olika filmuppdrag. Därför var det inte alls konstigt att hans DNA fanns i maskinen, menade han. Och Alexander hade fler förklaringar till den möjliga DNA-kontamineringen. Den som stulit helikoptern före rånet kunde också i hangaren ha stulit hans flygkarta, som givetvis bar hans DNA. Vidare kunde tjuven ha använt den dunk som var hans. Hans DNA skulle då ha smittat till det buntband man funnit hans DNA på, eftersom stegar surrats med dessa buntband på samma sida som där man fyller på bränsle. Men varken polisen eller rätten skulle tro på någon av dessa förklaringar. Det var smart av honom att använda en maskin som han normalt sett brukade flyga, säger Bosse Norgren. Den intressanta frågan var varför han inte hade bränt upp helikoptern efteråt för att utplåna alla spår. Men när jag och vår flygchef på Rikskrim provflög den sträcka rånarna flugit kom jag på en teori. Piloten hade så starka känslomässiga band med helikoptern att han helt enkelt inte klarade av att bränna upp den. När jag senare hörde hans uttalanden i tingsrätten kallade han den just för min helikopter. Polisen förvarnad. Polisen visste redan att ett jätterån i Sverige hade planerats och att det skulle finnas en helikopter med i bilden. Man hade tidigare fått underrättelseinformation från polisen i Serbien om att en känd gangsterkung, Milan Sevo, var inblandad. En av kungens barndomskamrater skulle också senare komma att åtalas för medhjälp till rånet. Men det var ju också allt vi visste och inte mycket att gå på, säger Björn Frithiof. Vi hade ju knappast resurser att hålla hela Sverige under bevakning. När vi så småningom fick gå igenom det avlyssningsmaterial som låg till grund för serbernas information till oss, fann vi att Milan Sevo denna gång endast haft rollen som rekryterare av en pilot. På Rikskriminalpolisen startade nu en av de personal- och resursmässigt största utredningar avdelningen någonsin bedrivit. I inledningsskedet och en period därefter var vi säkert mellan 40 och 50 man, berättar Bosse Norgren. Hela min IT-grupp, 6 personer, höll på med ärendet i flera månader. Delvis sinkades vi av serverkrascher, men vårt jobb är att biträda Rikskriminalen och det här var det största och viktigaste de sysslade med under hela den här perioden. Bosse Norgren fortsätter. Stockholmspolisen spanade och bedrev telefonavlyssning och bevakade dessutom några veckor tidigare en annan värdedepå som de trodde var målet för rånet. Men de visste ju inte exakt var rånarna skulle slå till och det fanns inte resurser att fortsätta spaningarna. Bara 4 dagar efter rånet grep polisen Alexander Eriksson på Arlanda när han var på väg att kliva på ett plan till Kanarieöarna. Gripandet skulle komma att få stor medial uppmärksamhet och kvällstidningarnas svarta rubriker handlade om känd tv-man. Men hur kunde polisen hitta rätt man så snabbt? När rånet var ett faktum letade vi förstås efter tänkbara piloter, säger Björn Fritjof. Helikoptern tillhörde Roslagens helikopterflyg och stölden tydde på att tjuven haft tillgång till viss insiderinformation. Även om ett stort antal personer haft tillgång till hangaren var de inte fler än att vi kunde kolla upp dem. En av piloterna som flugit Bell 206 många gånger, Alexander Eriksson, bodde på Justerö. När spaningschefen Mats Beinö fick veta detta drog han sig genast till minnes några intressanta fakta. En av de okända män som enligt spanare hade träffat Goran Bojovic på Skeppsholmen några minuter i september hade åkt i en bil som var registrerad på en kvinna på Justerö. Mannen hade kört vidare till en parkeringsplats vid Banankompaniet i Frihamnen. Det visade sig att bilen var registrerad på en kvinna som var skild från Alexander Eriksson men levde tillsammans med honom och deras 2 barn på Justerö. Dessutom hade Eriksson sitt kontor i Frihamnen. Spanaren som varit på Skeppsholmen fick se ett foto av Alexander och kände igen honom. Det räckte för att vi skulle anhålla honom, berättar Björn Fritjof. Snabba tillslag. Samma fredag som Alexander grevs på flygplatsen kopplades Rikskriminalens IT-brottssektion in i spaningarna. Min chef hade fått information tidigare men lagt locket på för att inget skulle läcka ut, säger Bosse Norgren. Men det hindrade inte att en hel flock journalister och en helikopter från ett tv-bolag väntade när mina medarbetare kom ut till Justerö för att göra husrannsakan. Historiskt sett har Rikskriminalen inte haft några större problem med medarbetare som läcker till journalister. Värre har det varit inom Stockholmspolisen som utredde rånet från början. Den här gången gjorde Rikskriminalen en fuling. Man gav Stockholmspolisen felaktig information om att man hade hittat flygbiljetter hos en av rånarna och skulle göra ett stort tillslag på Arlanda flygplats. När poliserna kom ut till Arlanda väntade mycket riktigt en grupp journalister och fotografer där. Det fanns alltså en läcka i polishuset. Jag vet inte om det är sant eller en skröna, skrattar Bosse Norgren. Men det sägs att en kollega en gång gick omkring i korridorerna hos Stockholmspolisen med ett paraply över huvudet. När folk frågade honom varför svarade han, det läcker ju så in i helvete här. Under hela fredagen gjorde Rikskriminalen ett stort antal tillslag hos olika misstänkta. Bosse Norgren och hans medarbetare deltog. Numera kopplar Rikskrim alltid in IT-brottssektionen redan från start när det har skett grövre brott. Vi är nöjda med att ha fått igenom det tänket så att de inte glömmer oss och ringer först när de är på plats. En av anledningarna till att IT-forensikerna vill vara med redan från början är möjligheten att få ut lösenorden till datorer man beslagtagit. Ofta räcker det med att vi vrålar lösenordet när vi stormar in, säger Bosse Norgren. Då brukar folk börja rabbla allt från personnummer till bankomatkoder. Vid en husrannsakan beslagtar IT-brottssektionen allt som har med IT att göra. Digitalkameror, mobiltelefoner, simkort, datorer och externa hårddiskar. Naturligtvis får vi då också med oss saker som inte bara tillhör de misstänkta utan också deras familjer, släktingar och vänner. Vi jobbar hårt för att undersöka just dessa i första hand så att vi snabbt kan lämna tillbaka det som inte tillhör de misstänkta. IT-forensikerna skruvar ut hårddiskarna ur datorerna för att komma förbi inloggningsproceduren, monterar in dem i andra datorer och gör sedan spegelkopior av allt för att kunna gå igenom materialet senare. Därefter kan datorerna och de andra apparaterna lämnas tillbaka till olyckliga fruar och tonårsdöttrar. Det material polisen kopierat lagras på såväl externa hårddiskar som servrar med enorm lagringskapacitet. Just under den här utredningen hade vi dock en ofattbar otur, säger Bosse Norgren. Inte nog med att vår server kraschade. När vi skaffade en ersättningsserver kraschade den också. Under en period kunde vi inte ens komma åt vårt eget material. IT-forensikerna hade nu en enorm mängd data att söka igenom. I det läget är det viktigt att ha en bra dialog med utredarna och förundersökningsledaren, säger Bosse Norgren. Vi kan helt enkelt inte gå igenom allt. Det skulle ta alldeles för lång tid. Därför måste vi få en lista med sökord som är aktuella för just det brott vi utreder. Under den här utredningen hade vi möten varje morgon klockan 9, där alla var med. På så sätt var vi uppdaterade hela tiden och fick snabbt veta om det var något nytt vi skulle söka efter. I helikopterförarens dator hittades inte mycket som pekade mot att han kände någon av de andra misstänkta. Men i några av de andra datorerna hade polisen bättre tur. Man hittade inga bevis, men en hel del indicier som skulle komma att bli graverande vid rättegången. Flera av de åtalade hade mycket snart efter rånet varit inne och surfat på olika nyhetsmedia som skrev om operationen. Någon hade fått ett sms med ett meddelande som tydde på att en av de 10 åtalade varit inblandad. En kartläggning av beslagtagna mobiler visade att dessa ringt till varandra i ett spindelnät runt värdedepån vid tiden för rånet. En av de misstänkta, Goran Borsovic, hade mindre än en vecka före rånet googlat på orden helicopter for sale och även på Bell Jet Ranger 206, just den helikoptertyp som användes vid rånet. Borsovic, som i förhören skulle visa en enorm kreativitet när det gällde att presentera förklaringar, kunde redogöra varför han hade googlat på just detta. Han ville själv bli pilot och starta ett flygtaxibolag i Montenegro. Detta var anledningen till att han hade kollat helikopterpriser på nätet. Han hade dock svårare att förklara varför han googlat på var sjön Aspen låg. Sanningen vet vi inte, säger Bosse Norgren. Kanske hade rånarna en plan C som de skulle sätta i verket om den svenska polisen inte hade ställt upp. Den underrättelseinformation polisen fått om rånet från sina serbiska kollegor tydde på att plan A hade spruckit på tidigt stadium. Den plan som polisen tror att en serbisk gangsterkung hade tänkt ut inkluderade att en helikopterpilot skulle rekryteras från just Serbien, och detta hade uppenbarligen misslyckats. Plan B blev alltså att Alexander Eriksson fick flyga helikoptern istället, inte minst eftersom han hade tillgång till just en Bell 206. Eriksson har redan under sommaren haft kontakter och vidtagit åtgärder som tydde på att han var inblandad på ett tidigt stadium, säger Björn Fritjof. En stark teori är att han från början bara skulle ha bidragit med information om en lättstulen Bell 206 i Norrtälje. Men när det gick åt skogen med pilotrekryteringen i Serbien bestämde han sig för att ställa upp och flyga. Vem var Alexander? Den då 34-åriga Alexander Eriksson var familjefar och en driftig entreprenör med många järn i elden. Bortsett från att han sedan 15 år hade flugit helikoptrar från Roslagens helikopterflyg var han bildproducent och hade arbetat med flera stora produktioner för olika tv-bolag. Därför kom han snabbt att kallas för tv-mannen i kvällstidningarna. Enligt hans egen utsago var ekonomin strålande. Alexanders företag Sevilla Bildproducenterna gick bra. Han ägde fastigheter värda flera miljoner, var aktieägare i ett vindenergibolag som värderades till 260 miljoner kronor och i 6 andra bolag. Varje månad fakturerade han 120 000 kronor till ett vindkraftbolag för sitt uppdrag som marknadschef och 50 000 kronor till ett annat vindenergibolag som han var konsult för. När han jobbade som bildproducent brukade han debitera 7 500 kronor om dagen. För både polisen och utomstående verkade det obegripligt att en framgångsrik man med stora inkomster och en lovande karriär helt plötsligt skulle riskera hela sitt liv genom att delta i ett rån. Men när utredarna lät revisorn Martin Selander på internationella åklagarkammaren göra en ekonomisk analys av Alexanders bolag blev bilden en annan. Under de senaste 3 åren hade bolaget bara gjort en vinst på 107 000 kronor per år. Däremot hade Eriksson gjort egna uttag på i snitt över 300 000 kronor om året. Han hade börjat ligga efter med att betala leverantörer. Skatteinbetalningarna var lika försenade. Under 2009 hade tillgångarna ätits upp och skulderna växt. Alexander levde över sina tillgångar, säger Björn Frithiof. Även om han drog in mycket pengar så använde han desto mer till konsumtion. Hans kokainmissbruk och besök på dyra klubbar måste ha kostat en hel del. Flera av hans skulder hade gått till kronofogden och han låg rejält efter vid tiden för rånet. För att reglera det underskott han skaffat sig de senaste åren var ett stort tillskott en nödvändighet om han inte skulle tvingas sälja sitt hem. Alexander hade narkotikaproblem sedan 4-5 år tillbaka. Hade hans medverkan i rånet med missbruket att göra? Hade han blivit hotad eller utsatt för utpressning på grund av att han inte kunnat betala en skuld? Den senaste gången han använt knark var enligt hans egen utsago i mars-april 2009. Men dagen innan rånet utfördes var han stressad och orolig och hade bestämt sig för ett återfall. Bara några dagar tidigare hade Alexander kommit tillbaka från en 15 dagar lång resa till Malaysia där han hade producerat tv-programmet Kändisdjungeln. På kvällen den 22 september hade han suttit på vindkraftsbolagets kontor i Frihamnen och jobbat med ett projekt som han nästa dag klockan 10 skulle presentera för Sollentuna Energi. Han var trött och stressad och bestämde sig för att sova över på kontoret. Men först måste han ha knark. Han hade börjat med att ta bottensatsen ur en påse amfetamin som han haft liggande i sin dataväska. Därefter hade han tagit fram en särskild knarkmobil som han använde enbart när han skulle köpa narkotika och skickat ett antal sms till sina kontakter. Virrig knarkjakt. Eriksson fortsatte att berätta sin historia för utredarna. Till sist hade han fått svar från en person som hade narkotika att sälja. De bestämde träff på Östermalm i närheten av elverket. Eftersom han var så stressad och besatt av att få tag i narkotika hade Alexander också mycket dimmiga minnesbilder av vad som hänt under resten av natten. Vid träffen på Östermalm köpte han kokain för 500 kronor och drog omedelbart upp till näsan medan han satt i sin parkerade bil. Därefter hade han i sin bil, till fots och i taxi åkt runt på Östermalm för att försöka hitta mer knark. Han hade drabbats av svår ångest och vid 3-tiden på natten skickade han sms till sin sambo. Ungefär samtidigt som han virrade runt på Stureplan, såg att krogarna stängde och att de sista festprisarna åt varmkorv. På Stureplan hade han fått kontakt med en person som skulle kunna förse honom med mer narkotika ett par timmar senare. I ångest över vad han höll på med hade Alexander kört tillbaka till kontoret i Frihamnen men suttit kvar i bilen utanför. När han strax efter 5 skulle åka därifrån för att möta knarkförsäljaren blev han bländad av en trafiksignal vid ett järnvägsspår och såg därför inte den lilla vita bilen som kom från vänster. Bilarna krockade. Kollisionen var menad att utgöra Alexanders alibi för var han hade befunnit sig strax efter 5 på morgonen den 23 september. Några i rånargruppens utkant hade varit med och fejkat en osannolik bilolycka för att ge helikopterföraren alibi, säger Bosse Norgren. Men det höll inte länge. Historien var för otrolig för att rätten skulle ta hänsyn till den. Inte nog med att han skulle ha krockat med en av sina bästa vänner strax efter 5 på morgonen. Mannen i den andra bilen hade heller inte någon som helst logisk anledning att köra omkring i det området vid den tiden. Men Alexander stod på sig. Efter krocken hade han kört till Kungsholmen och Rålambshovsparken där han mötte en langare som han kallade Tjejkalle. Hon hade sålt en mycket märklig drog, en specialare, som han hade dragit i sig och därefter blivit helt skruvad i huvudet. Nu kom också den lika osannolika förklaringen till att Alexander blivit fångad av övervakningskamerorna på McDonald's i Täby, bara en kort stund efter att helikoptern landat i Arninge. Tjejkalle hade förklarat för honom att några personer måste skjutsas till Täby, där Alexander också kunde få köpa mer knark. Han hade parkerat sin bil utanför vännen Thomas Bromans låsfirma och lämnat en lapp om var nycklarna fanns. Broman skulle senare fällas i tingsrätten för skyddande av brottsling. Sedan hade färden gått mot Täby i Tjejkalles svarta Fiat. Där hade de träffat Kalle, en man som Alexander haft kontakt med när han jobbade med tv-programmet Idol. Nu skulle Eriksson köpa 10 gram amfetamin av Kalle för 3000 kronor. Men när han överlämnat pengarna fick han inte mer än 1 gram. Stämningen blev otrevlig, Alexander fick en örfil, sedan tog Kalle och Tjejkalle hans pengar och kastade ut honom. Resten av berättelsen var lika förvirrad. Dimmi hade han tagit sig till McDonald's, tagit en taxi som först gått till kontoret i Frihamnen och sen till Thomas Bromans arbetsplats Låskompetens på Kungsholmen. När han så småningom hittade sin bil hade han suttit och vilat i den en stund. Han hade missat ett styrelsemöte på kontoret klockan 08.30. Senare på förmiddagen hade han begett sig till mötet på Sollentuna Energi. Hektisk planering. Alexander Erikssons historia föreföll helt otrolig för poliserna, som dessutom hade massor av annan information att gå på, inte minst genom den spaning, telefonavlyssning och rumsavlyssning som pågått en längre tid. Erikssons berättelse ändrades hela tiden, säger Björn Frithjof. Den gick inledningsvis ut på att han inte kom ihåg något, utom alibikrocken som han var noga att berätta om och som skulle ha inträffat på samma klockslag som då attacken mot G4S inleddes.